Ni har säkert inte kunnat undgå i den senaste veckan, om ni har hängt med lite i media, i sociala medier och så vidare, att det har varit en medial cirkus, skulle man väl kunna säga. Det har varit handskakningsdebatter, islamistsamrören och andra politiska debatter. Det har också varit debatter gällande flyktingfrågan, där även kristna har debatterat sinsemellan. Och när man går ut på de här sociala medierna så ser man hela tiden hur åsikter och positioneringar basuneras ut i olika frågor. Man är missnöjd med den rådande regeringen till exempel, då säger man det gärna. Eller om det är någonting annat, så det kan vara, nu är det ju snart val i USA, en presidentvalskampanj. Och där ser vi också hur man ställer sig på olika sidor. Eller om vi skulle gå in i populärkulturen, det brukar ju vara ganska populärt här att citera och referera till superhjältar, till Marvels universum. Det är ju en kommande film som har premiär i veckan, och i den filmen så alla våra hjältar, de här som vi ser upp till, helt plötsligt så händer det någonting som gör liksom att de väljer sida. Det blir som en konflikt mellan hjältarna. Och vilka sida ska man välja? Vilket lag ska man heja på? Det är en mängd olika positioneringar, konflikter och meningsskiljaktigheter. Och jag kommer inte gå in och kommentera vad jag står i dessa olika frågor. Men vi exponeras för det. Vi dras in i det. Och ibland så kan man undra, liksom, var står jag någonstans? Vad ska jag tro på och vad ska jag tycka? För vi kan se positioneringar och de här meningsskiljaktigheterna även i kyrkan. Man kanske följer och ser upp till den där predikanten, den där kyrkan, den där frågan är jätteviktig, och så tar man ett parti för en viss person. Och det är helt okej att vi kan ha föredömen, att vi kan ha sammanhang som attraherar. Men positioneringarna när vi väljer en sida, det kan också innebära att vi liksom förkastar någonting annat. Kyrkohistorien är ju ett tydligt exempel på det. Hur man genom i stort sett inför varje ny rörelses start så har man som vänt sig bort från någonting annat. Man har förkastat det gamla sammanhanget, för att nu har vi hittat någonting som är ännu bättre. Och jag tror att det kan vara på både gott och på ont. Och man kan ställa sig frågan om vi är mitt ibland alla de här valen, de här positioneringarna, ibland, eller att vi missar vad som verkligen är viktigt. Jag ska läsa mitt första bibelord här. Det är från Apostlagärningarna 18, vers 1-4. Jag tror inte det kommer upp här, men jag läser. Sedan lämnade han Aten och for till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila som stammade från Pontos, men som tillsammans med sin hustru Priscilla nyligen hade kommit från Italien, eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem, och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var sadelmakare. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. Paulus, han hade kommit till staden Korint. Och Paulus, han var en person som planterade församlingar. Men Men det vi kan se här med Paulus i den här lilla texten, det var att han hade en sysselsättning vid sidan om sin församlingstjänst. Men han förkunnade evangeliet för judar och greker, och läser man vidare i detta sammanhanget så ser vi hur människor kom till tro och en församling växte fram. Men efter ett tag, efter något år, så lämnar Paulus församlingen. Han reser vidare. Och när han liksom är borta där då, så borta från församlingen, så skriver han brev till församlingen i Korint. Och under den tiden som han har varit borta så verkar det ha uppkommit en hel del problem i församlingen. Eller problem, det kanske är fel att säga. Vissa säger att man ska se det som utmaningar. Och det kanske var utmaningar i församlingen. Men det kunde handla om oenighet, osämja, oordning av olika slag, otukt med mera. Jag tänker att vi ska läsa från första Korintierbrevet, kapitel 1. Så skriver Paulus så här till församlingen ifrån vers 18. 10-18 menar jag. Kapitel 1, 10-18. Men i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder och systrar, att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger, jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det i Paulus namn vi döptes? Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanus och hans familj har jag också döpt. Annars vet jag mig inte har döpt någon. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att förkunna budskapet. Men inte med den vältalares vishet. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det råder liksom i den här församlingen i Korint, så finns det liksom positioneringar. De som hade kommit till tro verkar ha kommit till tro liksom genom olika förkunnare, olika predikanter. Någon säger sig höra till Kefas, någon till Apollos, någon till vet du, Kristus eller Paulus. Och man väljer som sida. Och jag tror att vi kan känna igen oss delvis i det. Att vi har lätt för att skapa favoriter. Vi lätt vill hitta liksom ett föredöme, en kändis som verkar vara bra, och så följer vi den, och så kan vi till och med vara beredda att försvara den personen i allt. Men det är en ganska farlig sak att göra. För vi är ju alla människor, och vi alla människor gör fel. Så vem är vår Herre? Vad betyder Jesus för oss? Hur högt värdesätter vi Jesus? Hur högt värdesätter vi Bibeln, Guds ord? Och vad får det för konsekvenser i våra liv? Hur påverkar det oss? Kan det vara så att vi är vår egen Herre? Eller att vi låter andras röster komma och påverka och styra våra liv. Och att det också styr hur vi möter Gud. Paulus han talar om en korsets storskap och en världens vishet. Jag tänker att det inte måste att det inte tvunget måste vara motsättningar mellan dessa helt och hållet. Det som vi kan lära oss av i den här världen. Vi kan lära oss genom olika vetenskaper kanske, eller erfarenheter. Absolut, det kan berika och det kan vara bra saker. Men det får inte. Men frågan är som om vad vi håller högst. För att människor runt om i vår värld, som de som det står som att de som går förlorade, så är korset, det är en dårskap. Det går som inte att det är som att övertyga kanske helt. Vad låter vi styra våra liv? Är det vad Bibeln säger? Är det vad Jesus säger? Eller är det vårt eget förnuft? Våra egna känslor, tankar som kommer i första rummet? Det jag försöker säga är, låter vi Jesus ha den plats i våra liv som han faktiskt förtjänar? Lukas 6:46, det säger Jesus så här: varför säger ni herre, herre när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör som jag säger? Man kan ställa sig den frågan, liksom, vad spelar det för roll att jag bekänner mig till Jesus, eller att jag säger mig tro på Guds ord, att jag tror på Bibeln, när jag kanske ändå inte bryr mig om det? Eller gör det som Bibeln säger? Som en liten kontrast till församlingen och situationen i Korint, så tänker jag att vi ska gå till Apostlagärningarna 4. För där möter vi den första församlingen som bildades i Jerusalem. Då står det så här från vers 32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Det hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att Herren Jesus hade uppstått. Och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter hans behov. I den här första församlingen så hade man allt gemensamt. Det var en egendomsgemenskap. Det var en hjärta och en själ. Jag säger inte att vi måste sälja allt som vi äger och leva i någon form av kollektiv. Men jag tror att det finns någonting vackert och det finns någonting eftersträvansvärt i det exemplet som den första församlingen vittnar om. Och när jag tänker på vår församling, den här kyrkan, så tänker jag på och hoppas liksom att det ska få vara en församling, en gemenskap där vi verkligen på djupet bryr oss om varandra och hjälper varandra. Och jag tror att vi är på väg, men vi är människor, vi kommer säkert göra någon besviken. Men en önskan tror jag att vi delar, att få vara ett hjärta och en själ. Men jag tänker också på inte bara församlingen, utan jag tänker, om vi breddar det, jag tänker på en kristenhet, ett gudsfolk som inte positionerar sig, som ställer sig, håller sig på sin sida, utan som är öppna, generösa mot varandra, supportande. Att vi hjälper varandra, att vi välsignar varandra. Så att vi kan få vara med som Guds folk, som den här församlingen, som Guds församling. Att välsigna och påverka den här byn, men också det här samhället och kommunen och staden och landet. För det här stridigheter, motsättningar och positioneringar, det är inte något som bara Paulus hade någonting emot. Även Jesus hade den önskan om att hans folk, hans lärjungar skulle vara ett. Jesus säger så här i sin förbön i samband med sitt avskedstal i Johannes 17 och 21, att jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Att Guds folk, att Guds församling är försonad, står enad, det blir ett vittnesbörd för den här världen. När vi gör det, när vi ser, när människor ser liksom att vi älskar varandra, så kommer de förstå att vem Jesus är. Och så detta tror jag är viktiga frågor om enhet, om försoning i Kristi kropp, i kristenheten. Och det handlar liksom om att också om det här att vi söker varandra, bröder och systrar. Att vi ett ekumeniskt tänk. Men hur ska vi lyckas med det här? Ja, jag tror att vi behöver bygga på Jesus. Vi behöver vara rotade i honom. Vi behöver undvika, ibland i alla fall, att positionera oss. Det är klart att vi får ha åsikter. Men låt det inte få bli någonting som skapar som murar till andra människor. Att vi istället för att skapa murar så skapar vi relationer, vi bygger broar. För det ligger i Jesu önskan och bön att de som bekänner sig till honom ska vara ett. Vi är i en pingstkyrka och jag tror jag har refererat till en annan gång också, men i början av 1900-talet så hände det ju någonting på Azusa Street i Los Angeles. Då den heliga anden föll över människor på ett, ja, i alla fall för den tiden, på ett nytt sätt. Man blev döpt i den heliga ande och dopet i den heliga ande, att vara fylld av den heliga ande, det var också någonting som präglade de första kristna. Och när anden föll på Azusa Street så var det bland kvinnor och det var bland män, det var bland svarta och vita. Det var någonting som erfarenheten av andens dop, liksom det rev ner barriärer. Det som kunde skilja liksom människor. Istället så blev de som ett folk. Sedan så kanske det här arvet från Azusa Street, ja, det kanske har skett positioneringar med tiden. Det vet vi att så också har skett. Att man gör skillnad på människor. Men det som sker i Jesus, det är att vi blir ett nytt folk. Det står så här i Galaterbrevet 3 och vers 26. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi blir ett nytt folk i Jesus. Det är Jesus som är kärnan för vår tro. Det är han som vi ska hålla oss till. Vi ska läsa ett bibelord till från Efesierbrevet 3 och från vers 14. Det står så här. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Tillsammans så kan vi. Det är när vi kommer tillsammans. Vi kommer tillsammans. Vi är olika människor. Vi är med olika bakgrund. Men alla har vi någonting att ge. Och det är när vi kommer tillsammans som vi tillsammans kan förstå vem Gud är. Det är ingenting som någon ensam har rätt att säga. Någon ensam som jag som står här eller någon annan. Utan gemenskapen, församlingen är platsen där vi får lära känna Jesus. Det är tillsammans som vi kan fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och vi gör det tillsammans med Jesus Kristus i centrum. Ja, jag tänker att vi ber. Jag vet inte om du vill spela någonting, Ola. Ja, tack Jesus för att du är den du är. Du är i centrum av din kyrka, av din församling. Gud, jag ber dig om förlåtelse för alla de gånger då jag och kanske oss andra när vi inte sätter dig på den plats som du förtjänar. Då du inte får vara i centrum. Gud, alla de gånger då vi har byggt upp murar mellan människor. Murar till bröder och systrar. Gud, jag ber att du river ner alla murar. Gud, jag ber om att din heliga ande skulle få fylla oss. Kom heliga ande igen och gör ditt verk så att vi i den här gemenskapen, i den här församlingen, men också i ditt, bland hela ditt folk, får vara ett hjärta och en själ. Tack Jesus för att det ska få vara en tid när nu framöver när vi hittar varandra så att människor här i Veddige och runt omkring får se att du Jesus är på riktigt. Du är levande. Du är den du är. Du är Guds son. Du är Messias. Tack Jesus för att du är den enda vägen till Fadern. Du är vägen, sanningen och livet. Tack för att det är genom dig som vi har blivit frälsta. Genom din nåd. Gud gör ditt verk. Amen.